الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه عز وجلال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Vi tänkte idag gå igenom hadith al-Ghuraba. Hadithen som handlar om att islam började som något främmande och att det återigen kommer att bli främmande. Som muslim kan man känna sig främmande i det svenska samhället, eller i väst generellt. Man blir uttittad, man blir utskrattad, man klandras i media, på jobbet, i skolan, på grund av sin religion, att man gör salah, att man har skägg, att man har jilbab, hijab. Så muslimen kan känna sig främmande då han håller fast vid sin religion. Och bland muslimer kan man också känna sig främmande. De muslim håller fast vid profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. Folk kollar snett på en. Man får klåpord, öknamn. Det är inte vad folk hittar på för namn. Bara för att du följer profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och det är från Allahs sunna, Allahs väg och Allahs vishet, att folket av sanning alltid kommer att vara få i förhållande till folket av falskhet. Som Allah säger i Koranen: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Allah säger till profeten Muhammed alayhi salatu wasalam: det spelar ingen roll hur mån du är i att kalla folket, de flesta kommer inte att tro. Och Allah säger också i Koranen: وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِي شَكُور. Och få av mina slavar är tacksamma. Få av människorna är tacksamma. Allah säger gällande profeten Noah alayhi salam, som kallade folket till islam i nästan 1000 år: وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Endast ett fåtal följde honom i tro. Och Allah säger om profeten Ibrahim a.s. Inna Ibrahima kana ummatan. Ibrahim, han var en nation. Mujahid säger i tafsir: han var ensam muslim på hela jorden. Och Allah beskrev honom som en umma, en nation. För han var den som stod upp för sanningen. Och sen, när han började sprida islam, så accepterade folk religionen, sakta men säkert. För amana lahu Lut, som Allah säger. Sedan trodde Lut på honom. Då blev de, hur många muslimer? 2. Och så vidare. Så det är alla sunna att folket av sanning är få. Och en man från Sahaba berättar om hans första möte med profeten sallallahu alaihi wasallam i Mekka. När profeten alaihi salam gick och kallade folk till islam under hajj. Och den här sahabin hette Amr ibn Abasa. Han sa att profeten alaihi salam förklarade islam för mig och kallade mig till islam. Och jag frågade honom: hur många har du med dig på den här religionen? Och då så sa profeten alayhi salatu wasalam: hurrun wa abd. En slav och en fri person. Så de var 2 stycken. Så när profeten alayhi salam började sitt kall, så var det inte många som följde honom, utan det var endast ett fåtal. Och ni känner alla till hadithen som finns i Sahih Muslim och i andra böcker, där profeten alayhi salam, han sa och berättade om vad han fick se och som kommer att ske på domedagen. Han sa: jag såg en profet komma med en grupp av följeslagare. Jag såg en annan profet som endast hade 2 stycken med sig. Och jag såg en profet komma helt själv. Alltså ingen besvarade hans kall till islam. Gorba. Han kände sig. Så många var då otroligt ensamma i att kalla till sanningen. De var främmande, de var udda och de var inte många. Och hadithen vi tänkte gå igenom är hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, som har nämnts i Sahih Muslim. Att han sa att profeten alaihi salatu wasalam, han sa bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban. Islam började som någonting främmande och den kommer återigen att bli främmande så som den började. I vissa hadither som inte finns i muslim men de är autentiska, så frågades profeten alaihi salam, vilka är dessa muslimer som är främmande? Han sa att det är ett folk som är få bland en majoritet av onda människor. De som är olydiga mot dem är mer än de som lyder dem. Och den hadithen finns i Ahmed. Den är autentisk. Han sa det med en minoritet av goda människor bland onda. Och de som är olydiga mot dem är mer än de som lyder dem. Och i en annan riwaya, i Tabarani, så sa profeten alaihi salam, Toba lil ghuraba. Belöning, stor belöning till främlingarna. Och då frågade sahaba, vilka är al-ghuraba, främlingarna? Och då så sa han, det är de som korrigerar sig själv då folket blir korrupta. Eller då folket blir onda och går vilse. De som tillrättavisar sig själva och förbättrar sig själva när resten av folket går vilse. Så här finner vi två beskrivningar av dessa främlingar som håller fast vid den sanna islam i slutet av denna dunja. Den första beskrivningen, att de är en minoritet bland ett stort antal onda människor. En majoritet som vägrar att lyda dem. Och den andra beskrivningen, att de korrigerar sig själva, förbättrar sig själva när folket blir onda och folket går vilse. Vi tänkte förklara dessa tre hadither med kalam al-ulama, vad de lärde har sagt. Och vi tänkte läsa från Kashf al-Kurba fi wasfi ahli al-ghurba av Ibn Rajab al-Hanbali, där han beskriver vilka dessa främlingar är. Och vi tänkte också läsa från Ibn al-Qayyims Madarij al-Salikin. Otroligt starkt tal och otroligt stark text kommer vi att läsa från denna stora imam. Och även Ibn Taymiyyah i hans Majmu' Fatawa har talat om dessa ghuraba, dessa främlingar. Och vi kanske börjar med just Ibn Taymiyyah, för det är väldigt kort det som han säger. Så Ibn Taymiyyah ska här förklara hadithen om att islam började som någonting främmande och att den återigen kommer att bli främmande så som den började. Fatuba lil ghuraba, så toba till främlingarna. Han sa, det här betyder inte att den personen som håller fast vid islam innan domedagen gör någonting dåligt, alltså att han är udda och han är främmande, de är få. Det betyder inte att han är eller gör någonting dåligt. Nej, snarare så är han från de lyckligaste av människor. Så som profeten sa i hadithen alaihi salam, fatuba lil ghuraba, toba till främlingarna. Och toba, säger sheikhen, kommer från ordet tib, som betyder någonting gott. Som Allah säger, toba lahum wa husnu ma'ab. Att de kommer få ett lyckligt liv och en lycklig återkomst till Allah subhanahu wa ta'ala. Och Ibn al-Athir förklarar det här ordet, toba, med att det antingen är paradiset eller ett träd i paradiset. Och den andra nödvändiggör den första. Om man får ett träd i paradiset så får man också gå till paradiset. Så toba kan här betyda att de får paradiset som belöning, dessa främlingar. Och sen säger Ibn Taymiyyah, فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْ جِنْسَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ. För dessa främlingar kommer vara som de första av muslimer, السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ, som följde profeten alaihi salatu wasalam när han var främmande bland sitt folk. وَهُمْ أَسْعَدُ النَّاسِ. Och dessa kommer att vara de lyckligaste av folk. Och i nästa liv kommer de vara de högsta av människor efter profeterna alaihi salam. Och i dunya kommer de vara så som Allah säger, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Profet, Allah är tillräcklig för dig och de som följer dig från de troende. Alltså de har Allah som skyddar dem, som tar hand om dem och de behöver. Ingen annan. Tills det att Ibn Taymiyyah sa en mycket fin sak. Han sa: وَكَثِيرْ مِنَ النَّاسِ إِذَا رَأَ الْمُنْكَرْ أَوْ تَغَيِّرُ كَثِيرْ مِنَ الْأَحْوَالِ الْإِسْلَامِ جَزَعَ وَكَلَّ وَنَاحَ كَمَ يَنُوحُ أَهْلِ الْمَصَائِبِ. Och många människor, när de ser onda, dåliga och negativa saker, att islam har ändrat sig, alltså folk har gått bort från sunna och så vidare, så tappar de hoppet och de börjar att sörja nästan. Och det här är någonting som vi är förbjudna från att göra, att tappa hoppet och att sörja över detta. Utan han är beordrad att vara tålmodig och att förlita sig på Allah, att vara fast på religionen och att tro på Allah och vara med dem som fruktar honom och de som gör det goda. Och han ska veta att det goda slutet är till Guds fruktan. Och att allt dåligt och negativt som drabbar honom är endast på grund av hans egna synder. Så låt han ha tålamod och veta att Allahs löfte är sant och be om förlåtelse för sina synder. Och prisa Allah på morgonen och på kvällen. Vi kommer nu läsa från Ibn Rajab al-Hanbali, som var en stor imam som dog 795 hijri. Han säger i förklaringen på den här hadithen, eller på dessa hadither, att islam började som någonting främmande. Betyder att folk innan det att profeten alaihi salam sändes var vilse. Så som han själv sa i en hadith i Sahih Muslim, att Allah såg över jordens folk och hatade dem, vare sig de var araber eller icke-araber, förutom ett fåtal från Ahlul Kitab, från de som följde alltså Isas religion. Och det här var då innan islam. Och sen när han sände profeten Muhammad alaihi salam och han kallade folk till islam, så var det endast ett fåtal som accepterade hans kall. Det var endast ett väldigt, väldigt få människor som accepterade religionen, en från varje familj eller en från varje stam. Och de som accepterade religionen fruktade för sitt liv. De fruktade att de skulle drabbas av sin stam eller sin familj av ondska. Och de fick utstå mycket motstånd. Men de var tålmodiga för Allah azza wa jalls skull. Så muslimerna var förtryckta och de förvisades från deras länder och de fick fly med sin religion till länder som befann sig långt bort. Så som de första muslimerna utvandrade till Habasha, till Etiopien, 2 gånger. Och sen utvandrade de till slut till Medina. Och vissa av dem blev så hårt torterade för Allahs skull att de dödades. Så de som accepterade islam på den här tiden, de var ghuraba, de var främlingar, de var udda. Och sen spred sig islam efter det att man utvandrade till Medina. Och islam fick ära och styrka och folket blev stora och fick makt på jorden. Och folket gick in i Allahs religion i stora skaror. Och Allah Ta'ala kompletterade hans religion och hans ni'ma över de troende. Och sen så tog han profetens liv alaihi salatu wasalam, och religionen fortsatte att vara stark och att vara den segrande religionen. Och att muslimerna ständigt fick seger. Och så här fortsatte det under Abu Bakrs tid och Umars tid radiyallahu anhuma. Och sen så kom shaitan med hans onda planer för muslimerna och fick dem att vända sig mot varandra och spred fitna bland muslimerna. Och han spred 2 sorters fitna. Och fitna betyder prövningar. Ash-shubuhat och ash-shahawat. Det här är 2 av shaitans vägar till att förstöra människan. Ash-shubuhat och ash-shahawat. Shubuhat betyder tveksamma saker. Och det här har med religionen att göra. Att man börjar gå vilse i religionen och börjar följa bid'a. Påhittade saker i religionen. Då följer man shubuhat. Som alla ahlul bid'a, de följer shubuhat. Och det andra vapnet som shaitan har är ash-shahawat. Lustar och begär. Lustar och begär, alltså synder. Och så säger Ibn Rajab. Och han fortsatte att plantera dessa 2 fitna bland de troende. Tills det att de ökade bit för bit. Tills det att de tog makt över människan. Och de flesta av människor lydde Shaitan. Vissa av dem föll in i fitnatu shubuhat. Och andra i fitnatu shahawat. Och vissa föll in i båda. Och det här är någonting som profeten alaihi salatu salam har berättat att det kommer att ske. Vad gäller shubuhat, nyinförda saker i religionen, så har det berättats från profeten alaihi salatu salam att muslimerna kommer att splittras i mer än 70 sekter. Och att alla går till elden förutom en. Och det är de som är det som han och hans sahaba var på. Och vad gäller fitnat och shahawat, lustar och begär, så har profeten Ali sallallahu alaihi wasallam sagt, som det berättas av Abdullah bin Amr i Sahih Muslim, han sa: hur kommer ni att vara den dagen då ni erövrar Europa och Persien? Vilket muslimerna gjorde i början av islam, alltså de tog Rom och Persien, och alla rikedomar kommer. Hur ska ni vara? Vad kommer era tillstånd att vara? Och då så svarade Abdurrahman bin Auf: vi kommer vara så som Allah har beordrat oss. Alltså vi kommer vara tacksamma och vi kommer dyrka honom. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam: avaraira dark. Eller kommer ni vara på någonting annat? Ni kommer att tävla mot varandra. Ni kommer att ha avund mot varandra. Avundsjuka mot varandra. Och sen kommer ni att vända ryggen mot varandra. Och i Sahih Bukhari från Amr ibn Auf, från profeten alaihi salam, så sa han: wallah, vid Allah, så är det inte fattigdom jag fruktar för er. Men jag fruktar att dunya ska öppnas för er, så som det öppnades för dem innan er. Och att ni kommer att tävla om det. Och att det kommer att förstöra er så som det förstörde dem innan. Och den hadith finns också i Bukhari. Och det berättas också från Umar radiallahu anhu att när de erövrade Persien och skatterna togs till muslimerna, så satt Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu och grät. Och folk frågade: varför du gråter? Han sa: inget folk har fått så här mycket rikedomar förutom att de har vänt ryggen mot varandra. De har börjat bråka med varandra. Så rikedomar leder för det mesta till negativa saker. Så profeten Ali alayhi salam fruktade de här två sjukdomarna för sin umma, ash-shubuhat wa shahawat. Som det berättas i Musnad Imam Ahmed från Abi Barza från profeten alayhi salatu wasalam, att han sa: det jag fruktar för er är ash-shahawat allati fi butunikum wa furujikum. Lustar och begär som har sin grund i eran mage, ni bara tänker på att äta gott, och era könsorgan. Att man bara tänker på att tillfredsställa sig själv. Vad modillät till fitan. Och jag fruktar också de fitan som får folk att gå vilse. Vilket är ash-shubuhat. Så i den här hadithen nämnde han båda två. Ash-shahawat, lustar och begär. Och ash-shubuhat, att man går vilse i religionen. Och den här hadithen finns i Ahmed och den är också autentisk. Sen fortsätter Ibn Rajab och säger: och då de flesta av människor fallit in i dessa två fitna, eller i en av dem, så finner vi att de har vänt ryggen mot varandra, börjat hata varandra, efter det att de har varit bröder som älskat varandra, som har hållit ihop. För sannoliken så förblindar fitnat och shahawat, lustar och begär, förblindar människan. Och det har förblindat de flesta av människor. De har gått vilse och blivit sålda för detta världsliga liv och dess skönhet. Och det har blivit deras största mål. Det är det som de söker. Om de får dunja blir de nöjda. Om de inte får det blir de arga. På grund av dunja har de kärlek till varandra. Och på grund av dunja hatar de varandra. Och därför har de brutit relationerna med deras familjer. Eller spilt varandras blod. Eller fallit in i synder på grund av detta. Och vad gäller fitnat och shubuhat, al-ahwa, bid'a, som för människan vilse, så har det orsakat att ahlul qibla, muslimerna, har splittrat sig och blivit grupper, sekter, och förklarat varandra att vara icke-muslimer. Och blivit fiender efter det att de var bröder som hade ett hjärta som kunde jämföras med en persons hjärta. Alltså de var enade. Och ingen har klarat sig undan från dessa två fitna förutom den räddade gruppen. Den som profeten alaihi salam nämnde i hadithen: La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amru Allah wa hum 'ala dhalik. Det kommer alltid finnas en grupp för min umma som är segerrika på sanningen, och de kommer inte att gå att drabbas av dem som sviker dem eller de som motsätter sig dem. Och så här kommer de att vara tills det att Allahs beordring kommer, alltså strax innan domedagen. Så det kommer alltid finnas en grupp som är på sanningen. Och denna hadithen är mutawatir. Den finns i Bukhari och i Muslim och i andra hadithsamlingar. Vi kommer komma tillbaka till den sen. Och så säger Ibn Rajab att dessa människor, al-ghuraba, det är de som har nämnts i dessa hadither. Den segerrika gruppen. Det är de som korrigerar det folk har förstört. Och det är de som korrigerar sig själva. Och det är de som flyr med sin religion bort från fitna. Det är de som flyr bort från stammarna. Al-qabail, alltså de som inte har med religionen att göra. Då de är få. Så det kanske inte finns i städer eller länder förutom en enstaka person. Precis som islam var i början. Att du kanske endast fanns en muslim i varje stam eller i varje från varje folk och så vidare. Och på det här sättet har de lärda förklarat den här hadithen, säger att islam återigen kommer att bli främmande så som det var i början. I början var det bara en eller två från varje by eller stam som blev muslim. Och han säger att innan domedagen så kommer det bara vara en eller två från varje by eller stam som håller fast vid profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. Al-Auza'i, den stora imamen, han sa gällande hadithen att islam började främmande. Han sa: islam kommer inte att försvinna, men det är ahlus sunna, folket som håller fast vid profeten sunna alaihi salatu wasalam, som kommer att bli få tills det att det endast kanske finns en person i varje land eller varje stad. Och det här, säger Ibn Rajab, har nämnts mycket från kalam al-salaf, från de som levde innan oss. Att de har prisat sunna och beskrivit sunnan som någonting främmande. Och beskrivit folket som håller fast vid sunna som få. Al-Hasan al-Basri, radiyallahu anhu, han brukade säga till sina studenter: Ya ahle sunna, tarafaku rahimakumullah, fa innakum min aqallin nas. Han sa till sitt folk, till sina studenter: O folk av sunna, var snälla, var mjuka mot varandra. Må Allah vara barmhärtig över er, för ni är sannoliken de som är minst, eller minst antal av människor. Och så vad han menar är, om man är få som är på sanningen, så är det absolut inte passande att man splittras eller att man är hård mot varandra och så vidare. Utan då är det ännu mer berättigat och ännu mer viktigt att man håller ihop. Eller hur? Och det var det rådet som ulema brukar säga till oss här i Sverige. Att vi redan får. Så att man ska splittra sig någonting mycket dåligt. Där man ska hålla ihop. Muslimerna är få bland kuffar. Och ahli sunna som följer profeten alaihi salatu wasalam är ännu mindre. Så varför ska de splittras för? Men de ska hålla ihop och de ska vara som en kropp. Och inte splittras. Jonas ibn Ubaid, en annan man från Salaf, han sa: det finns ingenting som är mer främmande än sunna. Och vad som är mer främmande än detta är de som känner till den. Och den här mannen levde väldigt, väldigt tidigt. Under de första århundradena av islam. Så sa han att det finns ingenting som är så främmande som sunna. Och ännu mer främmande är de som håller fast vid den. Eller de som känner till den. Och Sufyan al-Thawri brukade säga: Istawsu bi ahli sunna fa innahum ghuraba. Ta väl hand om ahli sunna, för sannoliken så är de främlingar. De är få. De är inte många. Och sen säger Ibn Rajab, att dessa främlingar är två olika kategorier. Den första, personen som korrigerar sig själv när folket har gått vilse. Han själv blir en man från sunna. Och den andra kategorin är den som korrigerar sig själv och sen börjar korrigera andra människor. Och det här är den som har den högsta nivån och högsta positionen av de båda. Att man själv är bra, mashallah, det är bra. Men att man också försöker sprida det här goda är en ännu högre nivå. Vi tänkte läsa från Ibn Qayyims bok Madarij al-Salikin, där han beskriver dessa främlingar. Och ni får ibland ursäkta, för allt det här som vi läser översätter vi direkt från arabiska. Och det är inte så lätt med spontana översättningar, så ibland blir det lite hackigt. Så han säger, dessa är al-Ghuraba, främlingarna, efter att han nämnt haditherna. De som prisas och de som man avundas, alltså man vill vara som dessa människor. För de är så få bland människor. Och de kallas för al-Ghuraba, främlingarna. Eftersom att de flesta av människor, majoriteten, är inte som dem. De är väldigt udda. För ahlul islam finnas ghuraba. Muslimerna är främlingar bland resten av folk. Hur många är muslimerna idag? De är typ 20% av jordens befolkning, eller? Och innan så har de varit ännu mindre. Så de är främlingar, kan man säga. Muslimerna, de som tillskriver sig islam, ber och så vidare. Så han säger, muslimerna är främlingar bland resten av människor. Och de troende är främlingar bland muslimerna. Ni vet, när man ser shahada, då blir man muslim. Sen när man får stark tro, då blir man mu'min. Man blir troende. Så han säger här att de troende är främlingar bland muslimerna. Och de kunniga är främlingar bland de troende. Alltså cirkeln blir bara mindre och mindre. Det är som man ser. Du har en cirkel, så har du en mindre cirkel i den och en mindre cirkel i den. Och till slut blir det nästan ingenting kvar. Så han säger här att de kunniga, ahlul ilm, är främlingar bland de troende. Och ahlul sunna, de som delar, eller de som klargör vad som är bidda och innovation, de är också främlingar bland dessa. Och de som kallar till sunnan och har tålamod mot alla de som motsätter sig dem, det är de som är de största främlingarna. Och det är de som är Allahs folk. Ahlullahi haqqan. Och så säger han att de här människorna, de är främlingar bland folk. Men hos Allah är de inte främlingar. Alltså de är nära till Allah subhanahu wa ta'ala. De är i Allahs sällskap. Allah är deras beskyddare. Allah tar hand om dem. Allah ger dem seger. Allah ser dem. Allah hör dem. Allah hjälper dem. Och när vi säger sällskap, vi menar att Allah tar hand om dem. Inte att Allah är med dem med sin essens, utan Allah är över de sju himlarna. Så vem är det som är främmande på riktigt? Han sa, främmande till Allah, hans sändebud och islam. Det är de som inte följer sanningen. Som Allah säger i Koranen, och om du lyder de flesta på jorden så kommer de att vilseleda dig bort från Allahs väg. Om du lyder de flesta på jorden, majoriteten, så kommer de att vilseleda dig bort från Allahs väg. Och det här är ett bevis på att majoriteten av folk är vilse. Sen fortsätter Ibn Qayyim senare och säger, han nämner olika sorters främlingar. Och först nämner han de som vi ska tala om. Han säger, غربت أهل الله وأهل السنة رسوله بين هذا الخلق. Främlingarna från Allahs folk och profeten sunna sallallahu alaihi wasallam bland folket. Och det är det här, vad kan man säga, utanförskapet, eller det här, dessa främlingar som har prisats av profeten alaihi salatu wasallam. Och han berättade om att den religion som han kom med, Allahs religion, började främmande och att den återigen kommer att bli främmande. Folket kommer återigen att bli främlingar. Och så säger Ibn Qayyim att det här är ghurba. Kan det kallas för att man känner sig främmande. Det kan vara olika från plats till plats. Eller från tid till tid. Eller från folk till folk. Men folket som är främlingar, det är de som är ahlullahi haqqa. Allahs riktiga folk. För de har inte vänt sig till någon annan än Allah. Och de har inte tillskrivit sig någon annan än Allahs sändebud, sallallahu alaihi wasallam. Och inte kallat till annat än det som profeten har kommit med, sallallahu alaihi wasallam. Och det är de som lämnade folk när de var som mest behov av folket. Alltså i det här livet så finner vi att folket av sunna håller sig för sig själva. Och ibland när man har de liksom tagit avstånd från folket. När de har varit i behov av folket. För folket har varit korrupta, de har varit vilse och de har följt bidda och så vidare. Då har de hållit sig för sig själva. Som Allah nämner, eller profeten alaihissalam nämner i en hadith om domedagen. Det kommer sägas till dessa troende. Ska ni inte följa efter folket? Och då kommer de att säga: vi tog avstånd från folket när vi var som mest, när vi var i mest behov av dem. Och vi var i mer behov av dem då än vad vi är idag. Vi väntar på våran Herre som vi brukade dyrka. Så det bevisar i alla fall att det här folket tog avstånd från folket i det här livet när de var i behov av dem. För folket var korrupta och folket var vilse. Så den här personen behöver inte känna sig ensam. Eller främmande, udda. Då han vet att han är nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Även om majoriteten av folk tar honom som fiende och vänder sig emot honom och behandlar honom hårt. Så behöver han inte känna sig ensam. För han är den som dyrkar Allah och följer profeten alaihi salatu wasalam. Och är nära Allah azza wa jal. Och så säger Ibn Qayyim senare: och min sifat ha'ula il-ghuraba. Dessa främlingar beskrivs. Och dessa främlingar var de som till och med profeterna kommer att avundas. Det var de som höll fast eller håller fast vid sunna. Då folk vände sig bort från sunna. De vände sig bort från alla innovationer som folk hittat på. Då dessa innovationer var det som var känt bland folket. Och det var de som fullbordade sin tauhid till Allah. Även om de majoriteten av folk inte kände till det. Och det var de som avstod från att tillskriva sig någon annan än Allah och hans profet sallallahu alaihi wasallam. Ingen sheikh, ingen tariqa, alltså typ sufisekt, ingen madhab, ingen lagskola och ingen taifa, ingen grupp. Utan det är dessa människor som är al-ghuraba, de som tillskriver sig Allah bil-ubudiyya, med att dyrka honom ensam, och de som tillskriver sig att endast följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Det är dessa som håller fast vid de glödande kolkloten innan domedagen. Och de flesta av människor, och så säger Ibn Qayyim, alla människor klandrar dem för att de är så främmande bland folket. Och de anser dem vara ahlu shudud, udda människor, konstiga människor, och bid'a, folk som följer bid'a, och att det är ett folk som har avvikit från den stora majoriteten av muslimer. Wallah, mycket starka ord. Det här säger Ibn Qayyim för 700 år sedan. Ja, vad ska vi då säga idag? Vad ska vi då säga idag? Så mycket fina beskrivningar av dessa ahli sunna wal jama'a. Det är de som håller fast vid sunnan, då folket har vänt sig bort från sunna. Och folk har vänt sig till bid'a. Och den här bid'an har de gjort till sunna nästan. Som de andra lärda nämner också. Och Ibn Qayyim. De har gjort bid'a till sunna och sunna till bid'a. Gott till ont och ont till gott. De håller fast vid sanningen och bryr sig inte om folk. Även om majoriteten av folk är emot dem. Och de tillskriver sig ingen annan än Allah och hans profet. Ingen sheikh, ingen tariqa, ingen madhab eller någonting. Utan de tillskriver sig endast den sanna islam. Ingen sheikh. Och det är de som tillskriver sig Allah, tillskriver sig dyrkandet till Allah, att särskilja honom med dyrkan och att särskilja profeten alaihi salam i att följa honom. Och det är de som verkligen är al-ghuraba, de som kommer hålla fast vid religionen, som har liknats med ett folk som håller fast vid glödande kolklot innan domedagen. Som det har nämnts från profeten alaihi salam, att det kommer komma tider av tålamod. Då den troende måste ha tålamod. Och att det kommer vara som att hålla fast vid glödande klot. Att hålla fast vid islam och sunna kommer vara som att hålla fast vid glödande klot. Den av dem som gör det på den dagen kommer att få belöningen av 50 sahaba. Och då så sa sahaba 50 stycken från dem. Han sa nej, 50 stycken från er. Det har nämnts att sahaba hade folk som stödde dem i sanningen. Men de här människorna har ingen som stödde dem. De är helt ensamma. Det betyder inte att de är bättre än sahaba. Sahaba är bättre än alla. Men de har en dygd som sahaba inte har. Och det här nämner Ibn Taymiyyah och andra ett exempel på. Han säger till exempel profeten Adam alaihi salam. Han har en dygd som profeten Muhammed inte har alaihi salam. Fast profeten Muhammed alaihi salatu salam är bättre. Den bästa profeten. Vad är den här dygden som Adam har som ingen annan har? Vad är det? Som han? Att Allah skapade honom med sina bara händer. Med sina händer. Det här har han inte gjort med profeten Muhammed salatu salam. Så den dygd som Adam har som ingen annan har av människorna. Men det gör inte honom till bättre. Så vissa människor kan ha en dygd som inte andra har. Men i helheten sahaba är bättre. Men de här människorna, främlingarna som håller fast vid religionen, kommer få otroligt mycket belöning innan domedagen. Otroligt mycket belöning. För de kommer att få kämpa så otroligt mycket. De kommer få att kriga dag och natt, som vissa av de lärde har sagt. För att sprida sanningen och hålla fast vid sanningen. Så nämner Ibn Qayyim liknande det vi nämnde, att religionen började som något främmande och att det återigen kommer att bli främmande. Han säger tills det, alltså islam var den segrande religionen, den bemästrande religionen i världen, tills det att det började sjunka stegvis, att muslimerna blev svaga och de började att följa bidda och så vidare och så vidare. Fazalat tilka al-ghurba anhum thumma ukhidhat fi al-ghurba wa tarahhul hatta 'ada ghariban kama bada. Tills det att islam återigen blev främmande så som det började. Bal al-islam al-haq alladhi kana 'alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu huwa al-yawm ashadd ghurbatan minhu fi awwal dhuhurihi. Hasini snarare islam har blivit mer främmande idag än vad den var då islam först kom med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam och hans sahaba. Mycket starka ord på Ibn Qayyims tid, att islam har idag blivit mer främmande än vad den var i början av islam när den kom med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam och sahaba. Även om dess grunder är kända bland folk, alltså salat och zakat och sånt, folk känner till dem. För islam al-haqiqi gharibun jiddan, för den riktiga islam är väldigt främmande. Wa ahluhu ghuraba ashaddu al-ghurba bayna an-nas, och dess folk som håller fast vid den riktiga islam är de riktiga främlingarna bland folk. Och hur kan de inte vara främlingar då de är en av 73 grupper? De är en av 73 grupper. Och dessa 72 grupper som är vilse, de har ledare, de har massor med antal av folk som följer dem och så vidare. Och det här är också en grej vi tänkte gå igenom. Att al-ghuraba, främlingarna, de är ahl-sunnah wal-jama'ah. De är den räddade gruppen, den räddade sekten. Den gruppen som räddas från elden, som inte faller in i bid'ah och dalala. Till skillnad från de andra 72 sekterna. Så de är den räddade gruppen. Och de är al-ta'ifatul mansura, den segerrika gruppen som vi nämnde i hadithen, Bukhari Muslim, som kommer fortsätta strida och vara på sanningen fram till domedagen. Så de är den segerrika gruppen och den räddade gruppen. Och hadithen om den segerrika gruppen finns det också mycket fawaid, mycket nyttor. Profeten Ali sallallahu alaihi wasallam, han sa: "La tazalu ta'ifatun min ummati." Det kommer alltid finnas en grupp från min umma. Och ta'ifa, ordet grupp här, säger Ibn Abd al-Barr, kan vara allt från en person och uppåt. Så det kan vara en person som är på sanningen, och han är ändå folket av sanningen. Som Abdullah ibn Mas'ud sa: "Att al-jama'a ma wafaq al-haq wa in kunta wahdak." Al-jama'a, de som håller fast på sanningen, är al-jama'a är de som håller fast vid sanningen även om han skulle vara en enstaka person. Så är det han som är al-jama'a, folket av sanningen. Så man kollar inte på det stora antalet människor, utan man kollar på om personen följer Koranen och Sunna. Och profeten alaihi salam sa i den här hadithen: "Det kommer alltid finnas en grupp från min umma som är vahirin." Och det här finns det en färg i dig. Då han sa: "Det kommer alltid finnas en grupp från min umma." Fram tills det att Allahs beordring kommer. Det här bevisar att folket av sanningen alltid har funnits. Vilket utesluter alla nya sekter. Eller hur? För om de är nya så kan de inte ha funnits från profetens tid, sallallahu alaihi wasallam. Utan det är något nytt och påhittat. Som Ikhwan Muslimin, Jamaat Tabligh, grundades för ungefär 70 år sedan. Det kan omöjligt vara den segerrika gruppen. För de har alltid funnits. Sanningen har inte varit dold för folket i 1400 år och visar sig för en sekt som har kommit nu. Utan sanningen har alltid funnits. Från profetens tid, alaihi salatu wasalam, fram tills innan domedagen kommer det finnas en grupp som är på sanningen. En annan färg i hadithen att han sa att de är zahirin. Barizin, alltså det betyder att de syns utåt, den här gruppen. Och det här ordet kan man reflektera över. De syns. De särskiljer sig från andra. Och i det här finns det ett bevis på att Ahle Sunna, folket som följer profeten alaihissalam, inte ska beblanda sig med Ahlul Bidda. Han ska inte gå in i grupper och sekter och säga att jag ska försöka förbättra dem, jag ska ge dem råd och så vidare. Varför? För den dagen det kommer en person och söker efter sanningen, så kommer han inte finna den. För den här personen som är på sanningen är tillsammans med folket av falskhet. Så han kommer bli förvirrad. Därför ska han skilja sig och vara särskild från folket av falskhet. De ska vara för sig själva och inte beblanda sig med folket av falskhet. De ska inte gå in i några sekter och några grupper, några partier. De är för sig själva. Så att folket ser dem, det är den här gruppen, de här människorna som är på sanningen. Den rena islam. Det är mycket bra färg som många människor inte tänker på. Och sen fortsätter Ibn Qayyim och säger: "Hur kan dessa troende som går vägen till Allah Ta'ala, ala tariq al-mutaba'a, alltså de följer profetens väg alaihi salatu wasalam, hur ska de inte vara främlingar bland dessa stora antal människor som är vilse? De som har följt deras ahwa, deras lustar och begär. De som har lydit deras girighet och deras lustar och så vidare." Och sen avslutningsvis så säger Ibn Qayyim: "Så om den troende som Allah givit insyn i religionen och fiqh, förståelse i profetens sunna sallallahu alaihi wasallam, och förståelse av Allahs bok, den här personen kommer att inse att folket är, de följer bidda, villfarelse och lustar och begär. Och de kommer veta att de har avvikit från profetens väg, as-sirat al-mustaqim, sallallahu alaihi wasallam, och den vägen som sahaba gick på. Så om personen vill gå den här raka vägen, profetens väg, alaihi salatu wasallam, falyuwattin nafsahu ala al-qadh al-juhal. Låt han då förbereda sig på att de okunniga människorna kommer att klandra honom. Wa ahlul bid'a fihi, och att folket av innovation kommer att kritisera honom. Och de kommer att varna för honom och försöka skrämma iväg folk från honom. Precis så som deras företrädare eller föregångare gjorde med profeten alaihi salatu wasalam. De försökte skrämma iväg folk från honom, eller hur? Genom att säga han är galen, han är lugnare, han är poet, han är trollkarl och så vidare. Så samma tillvägagångssätt använder Ahlul Bidah för att skrämma iväg folk från sanningen. Att ge honom konstiga namn. Att säga han är medkhali, han är salafia jadida, han är wahhabi, han är extremist och så vidare. För att skrämma iväg folk från den här personen. Det här måste man förbereda sig på. Och så säger fortsätter Ibn Qayyim. Det här ska man, måste man vara beredd på om man ska följa sanningen. Men om han vill kalla folk till sanningen. Det här är om han är på sanningen. Då ska han vara beredd på detta. Om han vill kalla folk till sanningen. Då ska han veta att det kommer ännu större saker. فَهُنَاكَ تَقُومُ قِيَامَتُهُ då kan man säga att kriget börjar. Mellan den här personen och dessa människor. فَهُوَ غَرِيبٌ فِي دِينِهِ så han är främmande i sin religion. För att deras religion är korrupt. وَهُوَ غَرِيبٌ فِي تَمَسُّكِهِ بِسُنَّةِ لِتَمَسُّكُهُمْ بِالْبِدَعِ han är främmande då han håller fast vid sunna. Till skillnad från dessa människor som håller fast vid bidda. Han är främmande i hans akida. Då deras akida är korrupt. Han är främmande i sättet att han ber på. För de kan inte be. Och han är främmande i den väg som han går. För dem jämfört med deras avvikande och felaktiga väg de har valt. Och han är främmande i hans nisba. Det han tillskriver sig jämfört med det de tillskriver sig. Och han är också främmande i sättet i hur han umgås med människor. Och bil jumla fa huwa gharibun fi umur dunyahu wa akhiratahu. Så kortfattat, han är en främling gällande angelägenheter av dunya och nästa liv. Och han kommer inte heller att finna någon från al-am, de generella och vanliga muslimerna som hjälper honom. Wa la mu'ina fa huwa 'alim bayna al-juhal. Så han är kunnig bland okunniga människor. Sahib sunna baina ahlul bidah. En man av sunna bland ahlul bidah. En kallare till Allah och hans sändebud. Bland kallare till ahwa wa bidah. Bland lustar. Bland kallare till lustar och innovationer. Han kallar och beordrar med det goda. Och förbjuder. Han kallar till det goda och förbjuder det onda. Bland ett folk som har gjort det onda till goda och det goda till onda. Så där var det som Ibn al-Qayyim sa. Så det är mycket viktigt att man håller fast vid sunna innan domedagen. Och att den som gör det kommer få mycket belöning. Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam, han sa, den personen som följer sunna är som en person som håller fast vid glödande kol. Och de är bättre hos mig idag än personer som strider med svärd för Allahs sak. Så han nämner här att hålla fast vid sunna är bättre än att göra jihad fi sabilillah. Och Ayyub Sikhtiyani, en stor man från Salaf, han sa de som önskar att ahli sunna dör, alltså de lärde från ahli sunna dör, det är folk som vill blåsa ut Allahs ljus med deras munnar, men Allah kommer att fullborda hans ljus. Och då man kom till Ayyub, eller Ayyub han brukade säga, om jag hör att en man från ahli sunna har dött, så är det som att jag har förlorat en kroppsdel. Om jag hör att en man från Ahli Sunna har dött, så är det som att jag har förlorat en kroppsdel. Om man brukade komma till honom och säga att en person från Ahli Hadith, alltså från Ahli Sunna, hade dött. Och man såg hur ledsen han blev i ansiktet. Och ibland komma till honom och berätta att en person från Al-Ubbad, som dyrkade Allah mycket, hade dött. Alltså en generell vanlig muslim som var from, hade dött. Men man kunde inte se någon reaktion i hans ansikte. Varför? För folket av sunna var så få. En lärd man som heter Al-Harawi, han sa, 5 gånger togs jag inför svärdet. Alltså de hotade med att avrätta mig på grund av hans akida, hans korrekta trosuppfattning. Men de sa inte till mig, lämna din trosuppfattning, utan de sa till mig, var tyst. Prata inte. Alltså prata inte om oss. Säg inte att vi har fel. Men varje gång så vägrade jag. Så dessa råd från Salaf är väldigt tunga. Och som man brukar säga på arabiska, de skulle förtjänas att skrivas med guldbläck. Abdullah ibn Abbas, han sa: det kommer inget år förutom att folk hittar på nya bidda och tar död på sunna, tills det att bidan sprider sig och sunnan dör. Och Al-Auza'i, han brukar också säga: alayka bi athari min salaf, följ vägen och narreringarna av de som leder före dig, även om folk tar avstånd från dig. Wa iyyaka wara'ir rijal, och jag varnar dig för personens åsikter, även om de förskönar dem med sitt tal. Han varnade oss här för att följa efter personers åsikter och uttalanden, hur sköna och hur fina de än må vara. Utan det vi ska följa är de salaf, profeten alaihissalatu wassalam, och sahaba och tabi'in och tabi tabi'in, de som levde före dem. Det är det här som är sanningen, och det är det här som är den sanna islam, den som profeten alaihissalatu wassalam beordrade muslimen att följa. Han sa: den bästa av generationer är min, sen de som kommer efter och sen de som kommer efter. Och Allah har beordrat oss i Koranen att följa deras väg, as-salaf och salih. Då han säger att den som väljer: وَمَنْ يَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, att den som väljer en annan väg än de troendes väg efter det att vägledningen har klargjorts för honom, kommer vi att lämna den väg han har valt, och han kommer att hamna i helvetet. Så Allah har beordrat de troende att följa al-mu'minin, de troende som levde under profetens tid alaihi salatu wassalam. Och profeten alaihi salatu wassalam, han sa också: håll fast vid min sunna och sunnan av al-khulafa al-rashidin, av de rätt vägledda kaliferna efter mig. Och Al-Auza'i brukade också säga: ha tålamod på sunna, stanna där folket stannade. Alltså, vi gör inte mer än vad de gjorde. Det som räckte för dem räcker för oss. Säg det som de sa, och uttala dig inte om saker som de inte har uttalat sig om. Om de var tysta om någonting, ska du också vara tyst om det. Och följ deras väg, för deras väg räcker. Så vi ska följa sanningen och hålla fast vid sanningen, och inte låta oss luras av att man är själv eller ensam, man är udda. Som vissa säger, att de här människorna kan inte ha rätt, de har blivit utslängda från alla moskéer, de sitter i källarlokaler, bla bla bla. Det här bevisar ingenting alls. Pengar och medlemmar bevisar inte att man har rätt eller fel. Det som bevisar att man har rätt eller fel är att man följer profeten sallallahu alaihi wasallam. Och som Al-Fadail ibn Iyad brukade säga, han sa: följ vägen av sanning, och låt dig inte misströsta över hur få människor som går på den här vägen. Och jag varnar dig för vägarna av undergång, och låt dig inte luras av hur många som går på dessa vägar. Folket av batil, av falskhet, är många, som vi sa. Av 73 sekter är 72 vilse. De är många. Folket av sanningen är få. Så tacka Allah subhanahu wa ta'ala att han har visat er ljuset av profeten sunna sallallahu alaihi wasallam, och vägen av salaf och salih, och att han har räddat er från bidah. För wallahi, som vissa av salaf sa: jag vet inte vilken ni'ma som är störst, att Allah har väglett mig till islam eller att han har väglett mig till sunna. Båda är mycket stora ni'ma. Att man blir muslim, alhamdulillah, men att sen att du följer den rätta islam är också en otroligt stor ni'ma, som vi tackar Allah för, och vi ber honom att hålla oss kvar på denna sanning fram tills den dagen då vi ska möta honom. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in 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 أجمعين في أجمعين في أجمعين في أجمعين.